1, 2, 3, vi provar. Ja, ja visst, sådär. Det är grönt ljus nu, nu kör vi. Nu är det bra, nu sätter vi igång den här kärlekshistorien. För där är väl frågan om Simeon och Hanna, man och kvinna. Här måste det ju hända någonting, här sprakar det, eller hur? Simeon, han måste gå till templet. Han måste ha ett möte där. Och när man ska gå och möta någon som man har kär, då ställer man sig i ordning, eller hur? Man kammar håret och man ansar mustaschen och så där. Och så sen så drar man iväg. Och så gjorde väl Simeon nu också. Han drog iväg till templet. Och Hanna från sitt håll, hon ställde sig i ordning. Hon skulle också gå till templet. Och nu anar du att de skulle mötas där. Eftersom du har lyssnat till texten så vet du det. De möts där, Simeon och Hanna. Hanna gör sig i ordning på sitt sätt. Och jag vet inte om det är som när människor stämmer träff. Man går iväg på lite vacklande ben kanske. Lite bultande hjärta. Kärleksmöten är väl sådana. Lite svettiga händer och så. Och så undrar man, vad ska det bli av detta? Och så drar man iväg till det här mötet. Och så ska man mötas. Ja visst, det blir bra. Det pirrar i hela kroppen. Simeon drar iväg och Hanna drar iväg. Och från varsitt håll så möts de här i templet. Och när de möts så slår det inte bara gnistor. Utan det slår ljus. Det slår världens ljus omkring dem. Det blir aldrig ljusare än så. Därför att när de kommer till templet så möter de Jesus där i föräldrarnas famn. Simeon och Hanna skulle inte möta varandra. Det var inte det kärleksmötet det var frågan om. Utan det var frågan om ett helt annat kärleksmöte. De skulle möta Jesus där. Och båda två visste detta. Att de skulle ha ett kärleksmöte. Och att de skulle möta Jesus i templet. De visste det, hade ställt sig i ordning var och en på sitt sätt. Hanna hade varit i templet länge, länge. Hon hade varit änka i många år. Och så hade hon gett sitt liv till detta, att vara inför Herren och fasta och be. Och när man går till kärleksmöten, då brukar man kanske spruta på sig lite extra parfym och dofta gott och sånt där, så att den andra ska tycka om en. Och nu tänker jag så här. Hanna var en väldoft inför Herren. Därför att hon tjänade Herren med böner och fasta. Och det här var en väldoft som behagade Herren. Så när hon kommer nu till templet och möter Jesus där, så är det en väldoft omkring henne. Och det här upplever Josef och Maria också. Och det här upplever Simeon. För på samma sätt så är det en väldoft kring hans liv. Inte så att han har varit i templet varje dag, men det står att han var en rättfärdig och from man. Och rättfärdighet, det är gott inför Guds ansikte. Att vara from, det doftar gott i Herrens näsa. Här kommer det två gudsmänniskor med Herrens väldoft, och så möts de i det här kärleksmötet. Där skulle jag gärna vilja vara med. Och titta på det. Och lyssna på det. Och kanske också lukta på det. Det var ett härligt möte. Man kunde tänka sig så här att Hanna, som hade varit ensam i så många år, hade blivit bitter. Och tyckte att det var orättvist av Gud att hon blev änka så tidigt. Fick vara ensam och så. Men det står ingenting alls av det. Utan det står bara att hon tjänade Gud. Och med sina böner och fasta. Och då tänker jag så här också. Vad är det som hindrar dig och mig att tjäna Gud? Varför tillber inte jag Gud som hon gjorde? Så där? Vad är det som hindrar mig i det? Och då tänker jag på min gamla båt som jag hade. Du vet, i en båt där brukade samlas längst ner i botten, i kölsvinet. Där brukar det samlas lite slagvatten, lite olja från motorn, lite bensin kanske där, lite smuts och där. Och barnen som har ätit i båten, de har drattat omkring saft eller mjölk. Eller något. Där nere ligger det vatten som är osunt. Kölsvinsvatten. Och där vill man ju helst bli av med. Det ska inte vara där. Men kanske är det så att du och jag, vi går omkring så, med vatten i vårt kölsvin, i vårt liv. Vi sparar gamla oförrätter som vi har varit med om i vårt liv. Och så låter vi det ligga där och skvalpa liksom lite grann. Och det här skvalpet, det hindrar mig att tillbe Gud. Därför att jag måste ju tänka på hur orättvist jag har blivit behandlad. Jag fick inte det där jobbet som jag skulle ha. Jag blev så orättvist behandlad av honom och henne där. Och så ligger det här och skvalpar i mig. Och det hindrar mig att komma inför Gud i bön. För att förhindra vatten att vara i kölsvinet så kan man sätta dit en pump. Och den här pumpen, den startar automatiskt när det blir för mycket vatten. Och då pumpar det ut det från kölsvinet så det blir tomt där. Och då tänker jag så här, ja men vad praktiskt. Jag tar och sätter in en förlåtelsepump i mitt liv. Så med samma, det kommer ner lite kölsvinsvatten. Så startar den här förlåtelsepumpen och pumpar ut det. Det bästa sättet att bli av med det är att ta bort det så fort som möjligt. Att inte bära en oförsonlighet eller någon oförrätt som någon har begått mot mig. Jag bara pumpar på. Ut med det. Bara ut med det. Sådär. Så hinner jag inte börja och älta det. Och så. Och det tror jag inte Hanna gjorde. Och det ska inte jag göra heller, tänker jag. Utan det ska ut ur mitt liv. Det ska inte dyka upp klockan 2 på natten. Där jag blöt i svett och tänker, tänk så hemskt det där är. Jag är bara igång med förlåtelsepumpen. Förlåt, förlåt, förlåt. Simeon, han väntade och han längtade. Och jag tycker det är så fint när våra barnbarn kommer till oss i Bökemåla. De kommer med skolbussen varje torsdag. 10:02, 5:02. Då brukar jag gå ut så att jag är det 10 minuter före. Och så står jag uppe på kullen och väntar på dem. Jag väntar på dem. Och just de här minuterna tycker jag är så underbara. Det är underbart när de kommer också. Men det är underbart innan de kommer. Just den här väntan och längtan. Tänka, nu kommer de snart. Nu kan de bara vara någon kilometer borta. Och så står där och tittar bort mot skogsbrynet. Och plötsligt så dyker bussen upp. Ja visst, jag ser inte dem. Men de är på väg. Och så känner jag inom mig, ja men det blir fint det här. Det är jättefint det här. Och så känner jag inom mig någonting bra pågår här. Jag väntar och jag längtar efter att få möta dem. Och så kommer de ju då, så vänds allting på ända, vet du va? Barnen regerar ju när de kommer och så. Så det blir som en annan historia. Men just den här längtan och väntan efter någon, det är skönt. Och så tänker jag också, ja men Jesus, du kommer snart också. Du kommer med bussen där vid skogsbrynet. Och det måste vara närmare idag än igår. Eftersom du har sagt att du kommer tillbaka så är det närmare än någonsin just nu. Kanske idag du kommer tillbaka. Kanske idag. Att vänta och längta, det är en kristens lott, ska vi säga det. Vi längtar och vi väntar. Vi kan ju också vara ärliga och säga att där vi går hemma och längtar och väntar så kanske vi vill vinna på trisslotten eller så. Och vinna en miljon. Man har någon sån där hemlig önskan om att en miljon skulle jag ha. Och det kan ju vara en längtan också. Lite orealistiskt. Man kan gå längta efter det. Men när vi längtar efter Jesus, då är det substans i det här. Det är en djupare dimension i livet. Vi vet att han kommer. Så då väntar vi och så längtar vi. Man kan ju lätt få för sig det att kristna är lite drömmare av sig. Att de flummar iväg och håller på att vänta på någonting som inte har hänt nu på 2000 år. Jesus sa det för 2000 år sedan att han skulle komma. Hur kan ni gå och vänta och längta där? Drömmare och flummare och sånt där. Svärmiskt. Ja, säger vi. Vi längtar. Vi väntar. Och vi vet att han kommer. Då kan man ju ställa motfrågan till den andra. Vad väntar du på? Vad längtar du efter? Vad har du för någonting som pirrar i dig och som du väntar att det ska komma runt hörnet och komma till dig? Va? Vad väntar du på? Vad har du för längtan framåt? Så väntar jag på Jesus. Och det gör du också. Och så blir det riktigt bra av allt detta. Det står att den helige ande var över Simeon. Och där träffar vi på i bibeltexterna ibland. I gamla testamentet, profeterna som hade helige ande. Och Jesus, vet du, om ett tag han ska döpas. Och så kommer den helige ande över honom och stannar över honom. Och nu är den helige ande över Simeon. Vad innebär det? Vad är det för någonting? Kan man fundera. Ja, Jesus säger i ett sammanhang, Herrens ande är över mig. Det här måste ju vara någonting konkret. Det är inte bara någonting sånt där som flyger omkring, utan det är någonting konkret. Den helige ande är över mig. Det sa han när han var i synagogan och predikade. Och det får predikanter säga när de står i talarstolen också. När de läser Guds ordet. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Aha, här var det någonting roligt. Ett glädjens budskap. Ja, säger någon. Jag har hört så många predikningar. Det är så tråkigt och de är så långa. Och det, jag begriper ingenting av det. Nej. Det är precis så det står i texten också. Det här är ett glädjens budskap för de ödmjuka. Den som inte är ödmjuk, för honom är det inget glädjens budskap. Jaha, då går det alltså en skiljelinje här mellan hur man lyssnar egentligen. Ja, det gör det definitivt. Jesus han suckar. Oj, vad han suckar. När han håller på och försöker lära människorna vad han säger. Ska få höra här. Hans djupa suck. Han förkunnar alltså glädjens budskap. Och människorna begriper ingenting. Varför förstår ni inte vad jag säger? Jag läser ur Johannes evangeliets 8:e kapitel. Varför förstår ni inte vad jag säger? Suck, säger han. Ni begriper ju inte det här. Varför gör ni inte det? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Du lyssnar inte till mitt ord. Därför förstår du inte vad jag säger. Kanske är det så att du redan har förlorat dig bort i predikande. Dina tankar är någonstans nere på Maldiverna eller i Spanien eller någonstans. Du har redan tappat bort tråden i predikan. Varför är det så? Jo, därför att din egen tanke tycker du är viktigare än att lyssna till Jesu ord. Och då är det inte roligt för dig. Det är inte roligt att lyssna till dig själv. Det har du gjort så många gånger. Ditt eget jag står i vägen för att lyssna på det Jesus säger. Jesus är tuffare ändå, om du håller i det. Nu ska läsa vad han säger här. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er far. Och vad er far har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en lögnare, en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, till han är en lögnare, jag lögnens fader. Men ni tror mig inte, därför att jag talar sanningen. Och här går nu ett svärd igenom ditt och mitt liv, precis som det Simeon profeterar över Maria. Det ska gå ett svärd genom ditt liv. Du slipper inte undan det, det går ett svärd. Och det här svärdet, det skiljer på så sätt att det blir till fall eller det blir till upprättelse. Du kommer att ta emot det och bli upprättad. Eller du tycker att det här är ingenting. Det blir ett fall i ditt liv. Nu har du hört det. Du har hört Jesu ord om det här. Och då är valet ditt och valet är mitt. Det här är ett ständigt val jag får göra. Jag tar emot dig, Jesus. Jag låter svärdet gå igenom mig och dissekera mig, så att jag blir av med det som inte ska vara i mitt liv. Svärdet här, det är ungefär som den här förlåtelsepumpen. Den renar. Eller om pumpen inte fungerar, så stannar allting kvar. Då blir det mig till fall. Jag måste reagera när Jesus talar, när ordet talar. Jag kan inte vara lagom svensk, lite här. Jag är lite kristen här. Jag är lite grann någonting annat där. Jag är någonting annat där. Och så blandar jag allt det här som ett smörgåsbord ungefär. Det är inte så Jesus säger. Varför fattar ni inte vad jag säger? Lyssna till mig. Jag säger sanningen. Och det här är ju uppfordrande. För ska vi lyssna till vad Jesus säger, så innebär det ju att jag dör bort ifrån mig själv. Går svärdet igenom mig, så dödar det mig. Det dödar mitt eget jag. Det dödar min själviskhet. Det dödar mina egna ambitioner. Och nu blir Jesus först. Och så frågar jag, vad vill du, Herre? Så får jag nya tankar. Jag får nya ambitioner. En ny inriktning på mitt liv. Paulus säger att jag tar alla tankar till fånga och lägger under Kristi lydnad. Och om jag gör det, då lever jag det här rättfärdiga, frimodiga livet inför Herren. Om jag inte tar de här tankarna till fånga, utan jag vill ha kvar dem. Jag vill leva i lite snusk och elände. Jag vill jag göra det, så får jag göra det. Men då får jag också bära konsekvenserna av det. Då ligger det och skvalpar ner i kölsvinet det här. Jag vill ruffla lite här. Jag vill ljuga lite där. Jag vill stjäla lite där. Jag vill göra det och det här. Ja, då får jag ha det där. Men jag kommer inte vidare. Den helige ande var över Simeon. Våga bekänna det här över ditt liv, du som har Jesus som Herre. Därför att det är ju så att när vi tar emot Jesus, säger Petrus i pingstpredikan, så vi ångrar först våra synder. Här har vi ånger, här har vi förlåtelsepumpen, här har vi kölsvinspumpen. Vi ångrar vårt tidigare liv. Och så låter vi döpa oss. Ja, jag tar emot Jesus. Jag låter döpa mig. Det här blir hela kroppens gensvar till Jesu kallelse. Och när jag har låtit döpa mig, då kommer gåvan. Och nu vet hela församlingen det. Vad är det för gåva jag får i dopet? Nu kommer den helige ande, va? Omvänd, låt döpa er, så ska ni som gåva få den helige ande. Åh, säger du, ja men jag inte begriper mig på den med helige ande och blir ledd av ande. Jag har aldrig varit med om något sånt här som Simon, så att jag har blivit ledd precis dit och sådär. Nej, det här är ett växande i detta. När vi får den helige ande, så är det som ett frö i oss som vi omhuldar. Och så lär vi oss att sköta det, och så växer, och så blir vi mer och mer lyhörda för vad anden säger. Så vi kan som Simon gå till, till rätt plats i rätt tid med rätt budskap. Och det kan säkert flera av oss vittna om det här, hur det har blivit så precis i våra liv. Därför att vi har gjort någonting och det bara blev rätt. Det blev bara bra precis på en gång. Jag hörde ett dråpligt exempel på det där häromdagen. Det var en kvinna som berättade att hon fick för sig, hon bodde i ett hyreshus, fick för sig att grannen behövde toapapper. Nu sätts tron på prov, va? För det var skämmigt. Och hon kom inte från den här tanken att grannen tvärs över dörren behöver toapapper. Skämmigt. Fia, det där går vi inte på, va? Oj. Men hon kom inte ifrån tanken. Och Kristina som hon var, så köpte hon en bale toapapper och med darrande finger gick hon och ringde på dörren där. Och så öppnas dörren. Och där står en glåmig, urvattnad kvinna, alldeles slagen. Åh, behöver ni toapapper? Ja, säger hon. Vi har magsjuk och allt möjligt här i familjen. Vi har slut på allting. Vi behöver toapapper så det skriker om det.
Ja,
just det. Alltså, det här att skämmas. Skämmas för kristen tro, skämmas för det man gör. Skämmas för Jesus i grunden. Det är någonting vi får akta oss för. Vi kan göra fel i sådana här fall. Jag vet inte om jag hade gått dit med den där toapappren. Men att skämmas för Jesus, att stå upp för Jesus när det verkligen behövs. Du vet att när Jesus kallade lärjungar, gjorde han det alltid offentligt så här. Matteus, kom nu, följ mig. Petrus, kom och följ mig här. Du, kom och följ mig, säger han. Han var offentlig med det han gjorde. Och den som gav gensvar gjorde det offentligt. Ställde sig upp och lämnade båten och näten och gick med Jesus. Och skämdes inte för Jesus. Och när Jesus kallar oss nu, så gör han på samma sätt. Han kallar dig, skäms du för mig? Vill du bekänna mitt namn? När vi inbjuder till nattvard och när vi inbjuder till förbön här, skäms du för mig då? Eller vågar du stå upp för mig och komma fram och be om förbön och säga, jag har aldrig bekänt ditt namn, Jesus? Den som skäms för Jesus ska Jesus skämmas för. Och den som bekänner Jesus ska Jesus bekänna sig till. Jag skakar mitt inre lite grann. För jag vet hur vi tänker. Va? Skäms inte. Vi vågar inte tala om Jesus när vi skulle ha gjort det. Nej, då står vi där. Så upplever vi skuld och så tycker vi att vi har misslyckats. Ja, det har både du och jag gjort. Och så vet vi att vi får alltid komma igen. Ja, men Jesus, jag misslyckades där. Nu blev det lite kölsvinsvatten där igen. Förlåt mig, Herre. Vi rensar båten. Ut med det bara. Ut med det. Jag undrar på många gånger när man har haft en predikan eller när vi har haft en gudstjänst och vi sätter oss och dricker kaffe och sånt där efteråt, att det är sällan vi talar om Jesus då. Jag ska inte lägga någon börda på dig att du ska tala om Jesus när vi dricker kaffe. Men det är förunderligt hur lätt det är att tala om snön istället för att tala om Jesus. Och kanske är det för att vi har ingenting att säga. Jag har inte upplevt Jesus i mitt liv. Men om jag börjar tänka efter, nådesgärningar som jag varit utsatt för under vägen, så blir det faktiskt en hel del. Tänk att när jag var sjuk där då och då, då upplevde jag det si och så och så här. Och tänk när vi hade inga pengar där hemma, så upplevde jag det och det och, så, och då hände det och det här. Ja, det finns saker att berätta när vi börjar att tänka efter hur Herren har välsignat oss. När man steg över tröskeln hemma hos min mormor och morfar, då fick man alltid höra fridshälsningen. Herrens frid, Gud välsigne dig. Man önskade varandra en välsignelse till det hemmet man kom. Man skämdes inte för Jesus namnet. Och på samma sätt tänker jag, jag vill inte skämmas för Jesus heller. Jag vill hålla hans namn högt. Och önska människor frid till exempel. Då har jag kommit på ett fiffigt sätt där. Du kan få ett tips när du tycker att det är svårt att önska människor Herrens frid. Börja med ett litet barn och säg, Gud välsigne dig. De kommer inte att säga emot. De bara tar emot det där. Och så kan man ju öka på det här till någon som är lite större då. Gud välsigne dig. Kanske lite tyst i början. Kanske när de just har vänt om och kanske inte riktigt hör. Ja, så. Vad jag menar är att det är ett växande i vår tro hela tiden. Vi blir inga Simeon gestalt eller Hanna gestalt så där bara, utan det här fröet som vi bekänner oss till, den helige ande vi får när vi har bekänt oss till Jesus, det växer och vi blir starkare och starkare i det. Så behöver vi inte lägga bördor på oss där och tro att vi ska göra en massa saker som vi inte ska göra. Att profetera som Simeon gjorde här, det är lite grann besvärligt. Därför att när en profet talar så måste man lyssna och så måste man ta ställning till det. När Jesus kallar så måste man ta ställning. Vi hade ett bönemöte nere i Pingstkyrkan i Karlshamn. Och det kom fram en man till mig. Eller snarare, jag gick till honom. För det var det här var knuten i det hela. Jag gick fram till honom och frågade om han ville ha förbön. Ja, visst, det vill jag. Så. Ja, då ska jag be för dig. Nej, sa han. Nej, jag vill att den kvinnan ska be för mig. Och så avslöjade han direkt sitt hjärtas innersta tankar. Det var inte Herren han ville möta. Det var kvinnan han ville möta. Och han gick ut ur kyrkan. Han tog inte emot någon förbön. Försvann. Och Gud välsignade honom vart han nu for och vart han gick. Men när vi hör ordet och känner kallelsen här, så är det alltså inte till människor som vi söker oss, utan det är till Jesus. Det är till Jesus barnet i det här fallet och som ligger i famnen. Världens ljus. Där har vi, det blir inte ljusare än så, ska vi säga. Att möta Jesus, det är kärnan i hela livet att göra på det sättet. Nu lever inte längre jag. Kanske det här blir din bekännelse också. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Svärdet har gått igenom mitt liv. Jag bekänner mig till Jesus. Jag, Janne, är död. Men Kristus lever i mig. Välkommen att ta emot Jesus på det sättet. Efter nattvarden inbjuder vi till förbön. Vill du bekänna Jesus för första gången i ditt liv, så kom och gör det. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Se vad lätt det gick på 5 sekunder. Där har du det. Men valet, det är ditt. Det gör du. Vad gör du? när svärdet tränger igenom ditt liv just nu. Låt oss bedja. Jag tackar dig, Herre, för att när du talar så svarar min ande inom mig. Jag vill säga ja, Herre Jesus. Jag tror och förstår att du är Guds helige. Du är min frälsare. Jag prisar dig, jag tackar dig och jag lovar ditt namn. Tack, Herre, för den du söker den här stunden. Den som bävar i sitt hjärta och undrar om han ska bekänna ditt namn. Herre, låt nåden flöda. Låt nåden bara flöda och gör det härligt, enkelt och fint att bekänna ditt namn. Och komma med i den himmelska lovsången. I den kristna gemenskapen. Herre, låt det ske. Tack, Herre, för var och en som har kommit till den här gudstjänsten. Att vi får uppleva detta, att du rör din hand vid oss. Tack, helige ande. Tack, helige ande, för att du över var och en. Och att vi liksom Simeon och Hanna får gå ledda av anden. Herre, låt det ske. Låt det ske, Herre. Du som är djupt tyngd av sorger, bedrövelser, svåra minnen, du är deprimerad. Herren vill röra vid dig på ett särskilt sätt den här stunden. Smörjelse från den helige kommer över ditt huvud, dina tankar, din kropp. Läkedom från den högste är över dig. Gläd dig. Ta emot det. Herren gör verket i ditt liv. Jag ber, Herre, att du den här stunden ska se till den som känner sig misslyckad. Att inte alls har låtit sig ledas på det sättet som vi har talat om. Och tycker att det bara staplas misslyckandena. Tack för att din kärleksström är starkare och renar och förlåter. Inget misslyckande är för stort, för litet, som inte Jesus förlåter. Han förlåter om och om igen. Nu börjar vi om på nytt. Därför om den här stunden det gills att vi fortsätter vår livsvandring. Vi prisar dig, Herre. Vi tackar dig. Vi lovar dig. Vi upphöjer ditt namn. Förhärliga ditt namn nu. När vi går in i nattvard och slutet på gudstjänsten. Låt oss förnimma detta att du är en levande Gud. En älskande Gud. Som bryr dig om just oss. Vi prisar ditt namn, Herre. Amen.